Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden avsnitt 7 och jag har tagit plats i poddstudion tillsammans med min eminente kollega Per Boman. Och det är väl ingen idé att spara på krutet. Vi har en hektisk vecka, vi har haft en hektisk helg bakom oss, så att vi kör igång direkt. Ikväll är det ett AIK mot Malmö FF och sen sätter igång med den 8:e omgången i helgen. Men först ska vi gå igenom lite grann några snackisar som har blivit klara och massa saker som har hänt här senaste dagarna. Vi kan väl börja med AIK då. De presenterade John Guidetti här, 3,5 års kontrakt. Vi på Sportbladet var ju tidigt med att avslöja det här redan i mars, att han skulle komma till sommar. Nu är det officiellt. Och vad är dina tankar om det, Boman?
Men först och främst så känner jag väl att det är bra att han tog sitt förnuft till fånga på något sätt. Jag menar, det är inte så att jag på något sätt... jag fattar ju att han har varit kvar länge ute i Europa. Dels för att upprätthålla statusen som utlandsproffs i bra ligor. Dels för att man tjänar mycket pengar givetvis. Och dels för att man kanske ändå tänker att det är närmare landslaget där. Men jag tyckte att det var lite tråkigt som många andra att hans karriär liksom har försvunnit ut i intet lite på det sättet, trots att han ju bara är 30 år gammal. Fyller 30, eller har han fyllt?
Ja. Han fyllde bara för någon vecka sedan, tror jag.
Just det. Så att, som sagt, jag tycker det är bra att han tog till sitt förnuft i fånga och tog chansen att komma hem och bli en spelare som allting kretsar kring, helt enkelt. Att bli den typen av stjärna, helt enkelt. Så att, och vad gäller spelmässigt så tror jag att han har en god möjlighet att nå en liknande nivå som typ Isak Kristelin, Marcus Berg, alltså, och det menar jag är jättebra nivå. Det är ju 5+ nivå i allsvenskan. Jag tror att det är det man ska sikta på, inte att han ska bli som Rosenberg när Rosenberg kom hem, utan att han ska hålla en riktigt bra nivå, och då kan han det kan bli så att det blir ungefär lika bra som Kristelin och Berg.
Ja, precis. Jag pratade lite grann med AIKs chefscout Tobias Ackerman, som har följt John Guidetti sen han var 6 år, tror jag, haft han i BP:s skola och allt det där. Och han berättade då om att de hade varit över flera gånger till Spanien, och han hade smygit i buskarna där på alla västträning för att se, liksom, säkerställa att han var fit for fight. Och det var ju då de skulle ta han redan i vår. De trodde de skulle få han innan transferfönstret stängde då. Så det verkar ju vara, han skickade över sin personliga tränare Boda Jari för att de skulle hålla igång så där. Och Ackerman menar ju på att han inte alls är orolig just det här med formen. John Guidetti är liksom en träningsnarkoman, man får snarare hålla tillbaka och sådär. Så det båda är gott. Men sen menar jag på, jag tror vi var inne här på någon podd tidigare också, att jag tror ju att det kan vara bra att han kommer nu än att han hade kastats in under deadline day. Då hade han sett att han blivit klar under deadline day. Då hade han fått en eller två matcher och han skulle matchas in direkt. Då hade de liksom inte värvat Jordan Larsson. Då hade det blivit en stress och en press på att de skulle prestera. Istället nu till sommaren, då kommer han tidigare, han kommer i juni, han får träna nästan en månad med laget, han får lära känna liksom atmosfären på Karlberg, han får lära känna spelarna, även fast han är väldigt bra kompis med många spelare där, och han får liksom lära känna Bartosz Dzielaks taktik och alltihopa, så att på så vis tror jag det kan vara, och det blir inte den här liksom hetsen och stressen av att han ska prestera, självklart har han krav på sig, men jag tror inte det blir samma liksom hets och stress.
Wow. Ja, men det är väl absolut en bra poäng. Jag menar, den pressen försvann ju ganska mycket när de tog in Jordan Larsson också på något sätt. Så att hade AIK gått dåligt hela våren nu, ja, och de har fått vänta på han hela våren och resultaten hade uteblivit och de har kanske legat liksom 8-9 eller någonting, då hade ju pressen varit stor på han att leverera.
Ja, skulle han komma hem som en frälsare?
Ja, precis. Nu håller jag med om att nu får han ju tid och, alltså jag tror inte heller att det är något problem, alltså rent fysiskt liksom, men däremot hitta touchen och sådär, hitta samspelet och så vidare. Det ska bli jäkligt spännande att se vilken typ av anfallare han ska vara nu i AIK. För han ska vara nian längst fram som hela tiden är i straffområdet, hela tiden hugger på allting, hela tiden pressar motståndarna bakåt liksom mot egen målvakt, eller om han ska vara, eller om han har tankar om att vara en mer spelfördelande spelare som ska droppa ner lite som Jonas Larsson gör till exempel, binda ihop lagdelar och sådär. Så att det ska bli jättekul att se vilken typ av anfallare han kommer vara.
Ja, precis. Och sen har det ju en del att göra med ekonomin också, med att han kommer nu. Då slipper ju betala någon övergångssumma, ja, så det blir billigare så. Även fast Gudetti har liksom en sign-on-bonus på mellan 7-10 miljoner, så det är liksom inga, han fick ju bra mycket mindre än Isak Isetelin i alla fall, men det är ändå bra pengar. Han tjänar väl 150 kanske i månaden, 200, så det är en bra allsvensk lön. Men det ska bli väldigt intressant och se honom, och det liksom adderar ju liksom en stjärnglans till allsvenskan igen, får man säga. Det var väl, du var där på senaste matchen när de körde John Guidetti-sången där. Det var liksom lite...
Ja,
lite...
nästan masshysteri. Ja. Det måste man säga, absolut. Men det är ändå nyfiken på, du som har bra koll på det i Disco med sign-on-bonus och sådär. Med det som har kommit till framförallt Kisteli, men också även och Guidetti. Har den nivån, tror du att den har höjts sista åren? Eller?
Jag tror att den har höjts för Malmö. Mm. Och sen Malmö och Hammarby är de som betalar mest. Jag vet att hemvännerna, Travelli fick ju riktigt bra. Jag vet att Kasaniklic och Tankovic fick 3-4 miljoner och sådär när de skrev på. Jag menar Malmö, att de betalar 18, nästan, eller 15 miljoner, 15-18 miljoner för Isak Kistelin. Det är ju lite speciellt också. Han är ju i en väldigt bra ålder. Han var i Förenade Arabemiraten i Banias. De slapp betala övergångssumma där också. De kunde lägga den på sign och sådär. Malmö, och jag menar, men det, och det är ju ändå ingenting mot vad FCK betalar till exempel. Så jag menar, Malmö drar ju upp det hela tiden. Men sen att jag tror John Guidetti, Isak Isetelin och i viss mån Kim Källström och Ola Toivonen. Ola Toivonen fick ju 7,5. Så att det är ju liksom när man tar hem vändarna också. Liksom. Så att det beror ju alldeles på.
Nabbe fick en del också.
Ja, Nabbe fick också en del. Så att ju yngre hemvändare är ju högre sign-on, så kan man säga. Och ju högre kvalitet de håller. Mm. Och sen är det ju ganska bra, för att oftast så kan de ju undkomma skatten, när det är artistskatt och de betalar ut utomlands och sådär. Så att nej, jag har ju svårt att se att det inte ska, jag har ju trott att han ska göra 10 mål här under de matcher han spelar, och jag har ju svårt att se att det ska bli en misslyckad affär. De kan ju liksom använda sig av Guidetti i all marknadsföring, han säljer loger liksom. Det är inte som när de tog hem Majstorovic en gång i tiden, han trodde att en mittback skulle sälja loger på Friends. Det var inte samma skjuts. Nej, men det ska bli intressant att se. Och ska vi ta den direkt då här, Malmö-AIK, vad tror vi om den matchen? Det är uppsnack som, när den här podden släpps så är det väl 5-6 timmar innan matchen börjar. Jag ser ju i alla fall att det kommer bli framför mig en målsnålmatch. 0-1, 0-0 eller 1-0 är väl ganska låga odds på att det blir. Men det ska ändå bli spännande att se vart AIK står och vart Malmö står utan bland annat Isak Isetelin.
Ja, exakt. Ja, men 1-1 tror jag på då. Men om man
vilka roliga resultat.
Ja, exakt. Nej, men om man pratar lite så här om Malmö, vilket jag har funderat mycket på det här med deras extrema spelschema och extrema skadesituation. Ja, det är givetvis varit mycket mycket jobbigt att hantera, hur bred trupp man än har. Så jag har landat i det att skulle Malmö klara kryss borta mot AIK och kryss borta mot Djurgården, givet liksom, nu vet jag att en del spelare kommer tillbaka nu mot AIK och även mot Djurgården och sådär, men skulle man klara kryss i de matcherna givet omständigheterna, så tycker jag det är mycket, mycket, mycket bra resultat för Malmö.
Absolut.
Det är liksom inte, jag vet att det är svårt, det är inte Malmös självbild med all rätt att någonsin nöja sig med ett kryss, men jag tyckte att de var kloka och värderade läget rätt borta mot Hammarby och inte satsade på mer än man klarade av. Nej. Finns ju, nu har de ju lite bättre lag de här matcherna, men det finns ju risk att det kan bli liknande igen då, att det blir ganska tuffa matcher och svårt. Så nu tror jag det kommer att vara jämna matcher både mot AIK och Djurgården, men att klara de krysser de här två matcherna och ha klarat av alla de här tuffa bortamatcherna så här tidigt på säsongen, då spelar det ingen roll om de skulle ligga 4-6 poäng bakom de som ligger etta, för de har ju alla möjlighet att gå liksom rent under långa perioder sen så här på sommaren. Så att jag var sjukt imponerad av hur de till exempel klarade av matchen hemma mot Mjällby med det laget. Till slut så var det ju i princip inga äldre spelare kvar, utan det var ju Nielsen, Hadzikadunic och Penja som höll ihop det på något sätt, och ja, det var strångt.
Men känslan är ju ändå att det finns ju både en och två växlar till att ta av i Milos Milojevic lagbygge. säger de där?
Alltså... Ja, absolut. Men det är ju ofrånkomligen så när man har så många spelare borta. Liksom. Jag tycker på många sätt att det var liksom nästan mer imponerande det de gjorde mot Bayern och Mjällby än vad de gjorde mot hemma mot AIK och hemma mot Blåvitt. Det var såklart bättre insatser, det var bättre spel och mer chanser, och det var ju sjukt imponerande på det sättet. Men jag tycker att givet situationen så var det nästan ännu mer imponerande det de lyckades med mot Mjällby och Bayern. Självklart, de har spelat på en 3 plus nivå totalt sett, bortsett från backlinjen då, som ju, får man säga, har hållit 5 plus med tanke på att man inte släpper in i princip
några. Tre starka plus har jag givet Malmös, eller 4 svaga plus har jag givet Malmös säsongsledning. Vad ger du den för betyg?
Ja, totalt sett så tycker jag att det är starka 3 plus till Malmö. Jag vill inte ge så mycket högre om de inte leder.
Nej, exakt.
Leder allsvenskan, tycker jag att man kan nästan alltid kan inte kräva Malmö med tanke på skadesituationen, men absolut starka 3 plus ser jag det som en deras inledning.
Och AIK då?
Ja, det börjar ju... även där starka 3 plus. Jag har varit imponerad nu mot slutet som många andra givetvis. Det fanns ju viss oro efter inledningen med försvarsspelet. Då tänkte man att det var något nytt att se AIK falla ihop på det sättet, särskilt när både Papadopoulos och Milosevic spelar ihop. Det har jag inte sett tidigare, men det verkar ju varit undantag det. Det är ju 4 raka matchskjutna insläppt mål nu, och framförallt ett allt bättre anfallsspel tycker jag var så jäkligt bra ut mot Blåvitt.
Precis, och när vi pratar om Blåvitt, där har det hänt grejer. Det var jag och Micke Wagner här som grävde lite grann i Tobias Sanagate, som det nu heter. Och där gick ju IFK Göteborg ut och sa att han inte tränade på grund av personliga skäl. Och personliga skäl är personliga skäl, sa Stare. Och man följt Stare under karriären, så brukar inte han vara så där kryptisk. Han brukar vara ganska öppen och sådär, så att man fattade direkt att det var någonting. Och det var det ju. Tobias Sano har ju liksom satt sig upp mot honom flera gånger, under bland annat i derbyt mot Häcken, och ifrågasatt taktiken, ifrågasatt pressspelet. Han gjorde det även mot Kalmar i halvtid, vilket blev droppen. Och det är ju, alltså Micke Stare och Håkan Mild och IFK Göteborg stänger ju knappast av en spelare om de inte har goda skäl till det. Vi kommer ihåg här 2009 när Stare var bas över ett rövargäng som innehöll Bojan Djordjic, Martin Mutumba, Dooley Johnson, och där var det ju så att det var väldigt högt i tak, och Stare är väl känd som en tränare som kan ha ganska högt i tak. Men som jag fattade som så är det ganska mycket grupperingar inom det här Göteborg. Det är slitningar mellan det nya Göteborg och det gamla Göteborg som värvades ihop, eller som till stor del av Poja Asbaghi och tidigare liksom klubbledning, där exempelvis Tobias Sana var lagkapten under Poja. Han har nu blivit av med lagkaptensbindeln. Även om han har spelat mycket så har han liksom sjunkit i hierarkin när Marcus Berg, Oscar Wendt och de här har kommit in. Och det är klart att han känner av det. Han är kanske frustrerad, och han har utgående kontrakt också. Liksom. Så det är klart att det kanske blev lite för mycket då för Sana. Och sen var den här liken då på Instagram som liksom också har diskuterats. Så där vet jag inte om de har kommit fram, om det är någon annan som har likat, om det är han. Det är någon från hans konto liksom. Och det känns ju lite som Tobias Sana är ju en rutinerad spelare. Han har varit lagkapten. Han ska vara liksom en mot. Han är väl 33 år till och med. Och att han gör så här. Jag har svårt att se att en framtid i Göteborg för honom. När det här har hänt. Sen om han ber om ursäkt och liksom säger att det här var dumt, då kanske han kan komma tillbaka. Men jag menar, han får ju inte ett nytt kontrakt, utan hans tid i Göteborg är ju över efter säsongen. Men jag skulle bli förvånad om han inte lämnar redan i sommar. För jag menar, jag tror att det är svårt för en klubb som IFK Göteborg att acceptera ett sånt liksom, det han har gjort.
Ja, jag håller med dig, tror jag. Men jag känner mest sorg över den här situationen. För jag tycker det är så oerhört oväntat och konstigt för mig. Jag förstår ju det. Du säger det, och jag har hört andra som säger att han har varit liksom obstinat och uppkäftig under en period liksom, och kanske inte respekterat Stares auktoritet. Och man får väl lita på att Stare har så bra omdöme att han inte bränner en bro i onödan liksom. Att han inte, för i bästa fall vill man ju att en tränare kan lägga armen om axeln och liksom, nu får du lugna ner dig liksom. Det här beteendet accepterar vi inte, men du är fortfarande min spelare. Men om det är så att det har återkommande varit så att han har varit respektlös och underminerat Stare, så då är det ju svårt att fortsätta arbeta tillsammans. Men för mig är det så konstigt, för att min bild av Tobias Sana är, när jag, varje gång jag har intervjuat honom efter matcher eller med träning eller vad det nu har varit, så har han alltså oerhört ödmjuk och alltid öppen på gott humör, aldrig liksom slängt någon lagkamrat under bussen i princip, varit en god ambassadör för IFK Göteborg, hjälpt de yngre spelarna på ett föredömligt sätt liksom. Så att, och är det så att det finns slitningar som mellan olika delar av spelartruppen, så är ju det också sorgligt att man inte har lyckats överbrygga dem. För jag menar, det finns ju alla möjligheter att göra det, eller hur? Så länge gott man har öppet sinne och har förståelse för varandras olikheter. Så att det är ju, det är ett misslyckande i så fall om det är så att man inte har hittat gemensam mark liksom. Vi pratade ju med alla Sanas närmsta kompisar i laget efter matchen mot AIK och liksom frågade dem hur de såg så där på situationen, och alla var ju tydliga med att de gärna har tillbaka Tobias i laget, men också så väldigt noga med att inte kritisera klubben. Så att hade det varit så att det bara var en bagatell, så hade nog flera av hans närmsta lagkamrater kanske sagt det, att när ni får klubben skärpa sig liksom. Mm. Men alla var väldigt tydliga med att de inte ville på något sätt ifrågasätta klubbens beslut att stänga av.
Sen är det ju aldrig ens fel när två träter. Nej, så brukar det vara.
Så är det.
Men det är klart att vi säger att jag har ju svårt att se, han har spelat varje match. Jag har ju svårt att se att de skulle liksom stänga av han om det inte fanns någon anledning till. Vad skulle de tjäna på det? En jättebra fotbollsspelare liksom. Det, så att det är klart att...
Nej, det håller jag med om, för de lider ju verkligen av att...
Och det är ju något, det är inte bara att han sattes upp mot honom mot Kalmar, utan det är liksom ett återkommande. Det har ju återkommit flera gånger, och det blev droppen såklart. Så. Tråkigt. En annan sak som också diskuterades vilt här i veckan, det var den här intervjun med Kim Bergstrand. Jag vet inte, jag först när jag såg intervjun, så tänkte jag så här, men liksom Kim nu får skärpa liksom, det var löjligt. Men sen tänkte jag efter liksom att så jäkla farligt var det väl ändå inte. Och jag menar, Adiljen ska vi säga, en jätteduktig reporter, och han gör ju inget fel i det här. Han sköter ju sitt jobb jättebra liksom. Men jag tyckte reaktionerna var så här liksom att oj Kim, det blir lite överdrivna reaktioner. För jag menar Kim, alltså att man är förbannad som tränare och snäser av en reporter, att det måste ju hända varje, i princip varje allsvenska omgång. Sen tror jag Kim har ju så mycket i bagaget så att han får ju mycket skit av andra supportrar också. Jag tror att därför blir det större. Och den enda som förlorar på det här, det är ju Kim Bergstrand själv. Han framstår som jätteosympatisk och liksom ja, men samtidigt jag har ju sett mycket värre saker vad heter det? Av mycket värre sågningar. Vi ska ta och lyssna på en sågning här av en av faktiskt Stare, så kan vi lyssna på den här.
Ja, Micke Stare, ni får med er en poäng från Råsunda.
Riktigt dålig start.
Va?
Det är bara det stämt, jag sett det bara.
Ja, bra. Vi kör.
Ja.
Så där kunde det gå till på den tiden när webb-tv var nytt och jag var, jag får väl säga det, att det var jag inte mer än ett plus i min fråga där, så att, men det där var ju mer en skämtsam sågning, får man ju säga, och med glimten i ögat. Men det var ju så där på den tiden när det här med webb-tv var nytt, då var man liksom så här nervös som reporter när man skulle göra webb-tv, minns jag, för att man, oj, man tänkte nu är det här live, tänkte man, och det är tv, det är jättestort, och då blev man så nervös, nu tänker man, ja, det här kan vi redigera liksom, men just när det var nytt så var det ja, det var roligt.
Jag håller med.
Nej, men vad säger du om Kim då?
Ja, nej men jag tycker vi börjar under nyckel det du sa, att han, det kan ju vara så att Kim har samlat på sig så mycket badwill genom åren då, att han liksom är snarstucken och framstår som stenhård, och då och samlar på sig mycket badwill, kan göra att man får köpa att folk inte tolkar en generös direkt liksom.
Nej, precis. Framförallt
inte mot sådana fans.
Men det har ju han samlat ihop till.
Absolut.
Det skulle jag säga.
Men jag håller med dig om att jag tyckte också inte heller att det var så jävla farligt, men jag upplevde inte heller att det var särskilt upprört i de traditionella medierna. Det var ingen krönikör eller så skribent som gick ut och sågade Kim.
Men det var ju mer att Henrik Bergin gick ut och ifrågasatte. Men det tror jag främst var för att det kunde uppfattas som att han slängde Joel Asoro under bussen.
Ja, precis. Men jag menar, jag tycker att liksom själva den här upprörda stämningen, tycker jag mer var drivet av reaktioner på sociala medier.
Ja, så kanske det var.
Än journalister. Och det, var det som störde mig lite med Kims intervju med Axén där vi inför matchen mot Elfsborg. För då sa han att någonting i stil med, ja men då får väl alla journalisterna då bara höra massa tråkiga svar då, och man säger ingenting då om det ska vara så här liksom. Men jag upplever inte att det finns någon journalist som jag menar, alla vill ta ju hellre en förbannad Kim som säger någonting. Exakt. Än en intetsägande, ja. Kim, definitivt så. Så att det
kändes ju verkligen, det reportaget kändes verkligen som en damage control. Det kändes som att det var Djurgården som hade ringt och bett om det här reportaget. Alltså, Kim gör väl, har du sett Kim göra någon sån där intervju någonsin?
Nej, det gör han ju väldigt, väldigt sällan. Och sen, ja. Även där kunde han brusa upp lite. Vilket jag,
ja, exakt.
Det, och jag, liksom, jag har inga problem. Alltså, jag tänker så här, framförallt som journalist. Jag menar, jag... Inte så att jag är en elak skribent direkt så, men jag...
Nej, det får man faktiskt ge.
Kanske till och med en blek skribent, men däremot så skriver man ju ibland ganska hårda omdömen om spelare och ja. Tränare. Och jag menar, gör man det, då får man ju ta att de biter tillbaka igen. Liksom. Ja, ja. Alltså, och det säger jag, Dijan Utlu hade ju inga problem med det. Han agerade ju värdigt i det liksom, och kan givetvis ta att det blir ett resonemang så, och att man byter lite vassa ord fram och tillbaka. Men jag menar bara att jag tycker att det är en del av spelet på något sätt. Men det var en sak som jag ändå tyckte var intressant i intervju med Axén, och det var när Kim Bergstrand pratade om att alla är ganska komplexa personer, och även honom och sådär. Och jag upplever också att det finns faktiskt en intellektuell sida av Kim Bergstrand,
ja,
som är ganska, ganska intressant. Och då vill jag rekommendera en intervju som Simon Bank gjorde med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, tror jag det var, försommaren 2020, som heter, rubriken är Bank möter Djurgårdens guldtränare. Jag tycker ni ska läsa den, för jag tycker man får en lite annorlunda bild av Kim Bergstrand då.
Ja, precis.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och sen då från Tobias Anna Gate, från Kibergstrand Gate, så får vi ändå säga att det vi tar med oss främst från omgången som var, det är ju dels för egen del, jag var ju runt på en liten turné där jag var och först och såg Kalmar och Henrik Rydströms utmanövrering av Hammarby på plats i Kalmar. Och sen så åkte jag till Helsingborg och såg Norrköping vinna med 1-0. Men det sjukaste som hände var väl Degerfors vändning mot GIF Sundsvall i matchen. Och där ska vi säga, för att dra liksom en ytterligare twist på Sundsvall mot Degerfors, så i Sundsvalls tidning dagen innan matchen så går alltså tidigare ordförande Hans Selling ut och sågar klubben. Han kräver, gör han inte, men han säger att Urban Hagman borde avgå, att det borde komma in någon ny. Dels så menar han på att Urban Hagman har skrivit massa ofördelaktiga kontrakt med de här spanjorerna, och han, det känns som att han är lite bitter för att han blev petad och det har varit en maktkamp och berättar allt det. Så han liksom lägger, jag tror inte vad heter det, Sundsvall och sportsliga ledning där var så nöjd med att den kom ut just en dag innan den viktigaste matchen någonsin. Så det var ju en extremt viktig match för Sundsvall. Kanske den viktigaste de har spelat på väldigt länge, med tanke på inledningen och med tanke på bottenstriden och hur tufft de har haft det. Och det börjar ju jättebra, 2-0. Sakko Yllätupa gör två mål och verkar ha fått en ny vår, om man får säga så.
Ja, exakt. Men det var väl en av värvningarna som var lite extra intressant. Så jag tycker Sundsvall gjorde ganska många svaga värvningar, men just den av Yllätupa var ju lite intressant. Se hur han skulle funka i ett konstgräslag. Och jag måste säga att det var inte bara målen mot Degerfors, tycker jag var väldigt bra i spelet också. Alltså fördelade boll, rörde sig över stora ytor, så skarp ut, sådär Ajax-mässig ut som man väntade på.
Han skulle ju ersätta Kristoffer Olsson där,
ja, precis,
de
precis.
Inte vill erkänna
det. Efter han gör. Nej, exakt. Ja, nej, men jag tycker att han var väldigt bra i spelet. Jag tycker Erik Andersson var bra i spelet också, till exempel. Så såg clean ut och bra. Men det som bara ändå var, det fanns ju någonting med det att giffarna tilläts ha total, jag säger tillät snarare än att det var ju som Degerfors lät giffarna ha total kontroll i första halvlek, och det såg ju ganska bra ut. Samtidigt så var det ju så att Degerfors, trots sin liksom, ja, att de är så extremt under isen, var ju faktiskt laget som skapade mest chanser, eller inte mest, men farligast chanser även i första halvlek. Så att jag menar, det kändes lite som en chimär, det är kontrollen ibland som Degerfors hade. Och sen så är
men
det
alltså
ju...
de gör ju, alltså Sundsvall gör ju 2-0 i 74, Zach Wille på just andra mål. Mm. Sen har ju innan dess har ju Ronaldo Damus, Haitien, ja, har ju ett läge där han missar helt öppet mål. Och 3-0 hade ju punkterat. Men sen så gör ju Saidi 2-1 i 83, 2-2 i 89 och 3-2 i 90 plus 4. Och vet du vad det sjukaste med allt det här är? Målen kommer till nästan på exakt samma sätt. Det är inspel och så får han stå fri i mitten av straffområdet och bara raka in bollen.
Nej, exakt. Nej, men jag har ju en ganska bra kompis som har jobbat på Sportbladet, Erik Lövgren, som skriver mycket om giffarna. Och han har ju ondgjort sig över Ånstrands ovana att gå ner på fembackslinjer eller att liksom vilja säkra matchen genom att spela fembackslinjer, tre mittbackar, och menar att bara för att man sätter en extra man så blir det inte mer säkert för det, utan det gäller ju att träna in i ett sånt system, måste vara trygga i det, måste vara spelare som kan hantera mittbacksrollen och kan hantera wingbacksrollen och kan hantera de liksom positionsmässiga utmaningarna som kommer med att ställa om mitt under match till exempel och sådär. Och han fick ju vatten på sin kvarn får man säga i den här matchen, men det är ju klart att det finns ju liksom jag vet inte riktigt vad det beror på, ifall in i mittfältet är för offensivt balanserat så att inte de får känna att de får hjälp backlinjen, ifall det finns för få bra mittbackar för att spela med tre mittbackar, att det är liksom man kan inte bara stoppa in folk på det sättet. Nej. Ifall när Robert Lundström går ut så är det för dålig kvalitet på de som ska vara ytterbackar slash wingback, så att man kan inte försvara sig så lågt för de är inte riktigt skickliga för att göra det helt enkelt. Det finns ju massa problem givetvis, men det säger ju allting om det mentala statusen i ett lag att man släpper in de tre målen så sent. Det var ju fruktansvärt att säga. Jag satt och kollade på matchen i efterhand. Efter att jag varit och kollat på Elfsborg och Djurgården så kunde jag inte bärga mig för att komma tillbaka till hotellet för att se det här raset, för det var ju intressant att följa.
Men sen måste vi ändå hylla Degerfors. Alltså de kommer tillbaka från det döda. De är helt utom. De har förlorat alla matcher. De ligger under med 2-0 mot en bottenkonkurrent och sen lyckas vända och vinna en bortamatch. Och Abderrahman Saidi gör 3 mål. Det är ruskigt imponerande, och just den mentala styrkan kan ju ge dem en skjuts som att det här blir liksom vändpunkten för säsongen. Mm. Och framförallt är det väl jätteskönt för tränarna.
Ja, men det var häftigt,
Andreas Holmberg och Tobias Solberg, att de hade nog kanske inte hängt löst, men de hade nog kanske fått in en extra resurs, eller de hade tagit in någon annan tränare. De måste gjort någonting om de bara skulle förlora igen. Men det, jag menar, det här kan ju vända på en hel säsong för ett lag.
Absolut, men jag måste säga, jag tycker ändå hela matchutvecklingen säger mer om giffarnas svaghet än Degerfors styrka. Och du som ändå har bra koll på giffarna, du är från området och kan föreningen och sådär. Det är ju ganska mycket snack bland supporterleden om en sån som Ånstrand ska få vara kvar eller inte. Vad är din känsla?
Dels tror jag att de inte har råd att sparka speciellt. De har, alltså ekonomin är jättedålig. Jag tror att han har full uppbackning från Urban Hagblom, från styrelsen och alltihopa. Sen kommer det såklart en smärtgräns. Mm. Men sen är det väl frågan, jag menar, han togs ju från lägre divisioner. Han har aldrig tränat ett allsvenskt lag tidigare. Det är klart att det var ju en chansning på det viset att liksom han skulle få fortsätta. De gjorde, ingen kan ju ta ifrån honom att han förde upp laget till Superettan, men det är ändå allsvenskan, det är en nivå till. Mm. Och skulle det fortsätta att de inte vinner, så klart då måste man göra någonting. Mm. Och sen är det ju problemet är att de har ju svårt då. Det är ju svårt med kompetenta utbildade tränare i området däromkring, så de måste ju liksom ta någon utifrån, och då blir det ju dyrt. Så att där kommer de ju alltid ha den där avvägningen att göra. Är det värt det ekonomiskt, eller kan de här vända på det? Så att, och de har ju haft en tradition av att sparka tränare tidigare. Jag tror inte de tar tillbaka Joel Cedigen till exempel. Det är nog inte aktuellt.
Men en sån som Hagblom då, som ju har varit högst upp på tronen i så många år.
Ja,
i som
25 år.
Styrt med järnhand och gjort mycket bra såklart. Men där man också börjar känna att det blir, ja men du säger Mats Selling går ut och sågar. Ja. Och det, man upplever att opinionen ändå finns där för att ifrågasätta
honom. Där tror jag att det finns jättemånga problem. Jag tror att han tjänar inte speciellt bra, Urban. Han jobbar dygnet runt typ för den liten lön. Sen har du det liksom geografiska området. Det finns inte speciellt många personer som skulle kunna ta över det jobbet. Patrik Eriksson Olsson har varit uppe för diskussion. Hade det varit perfekt, men han vill inte. Och jag menar, då finns det inte så många kompetenta personer. Då är det samma sak där. Då måste man börja titta utifrån. Och utifrån, ja, hur många vill sätta sig i Sundsvall, en stad som jag älskar liksom och jättemycket. Jag tror att den är inte lika uppskattad bland de som vill ha det här jobbet. Så att det är klart att det är också, vem vill sätta sig i Sundsvall och jobba med en skral ekonomi för en liten lön? Det blir liksom ett otacksamt arbete, så det är klart att, och ja, nej, det är svårt det där, tror jag.
Då får låta Hallenius när han lägger ner sen kanske.
Ja, eller varför inte Emil Forsberg när han kommer tillbaka. Men i alla fall, det var nog om Sundsvall Degerfors. Vi passar på också att hylla Degerfors och det de har gjort. Och sen så går vi nu, tycker jag, på en liten silly avdelning. Ja, för silly season har börjat komma igång här nu rejält. Och jag var nere i Kalmar och fick nosad reda på att Isak Jansson, unga killen som har varit med i U21 tidigare också, har en öppning i sitt kontrakt. Eller hans kontrakt går ut i sommar och de jobbar på att förlänga. Så han kan ju lämna, inte gratis i sommar. Han kan lämna för den klubb, inte behöver betala en övergångssumma. Men skulle han gå till, säg, Malmö, eller han skulle gå till någon klubb i Holland, då måste ju den klubben betala utbildningsbidrag. Så Kalmar blir ju inte utan, men det är ju liksom ett par miljoner det handlar om. Det är ju inte 10-15 som de kan göra om de säljer honom. Och min bild är ju att de jobbar ju på att förlänga. Jag tror ju personligen att han skulle må bra av att förlänga med Kalmar, spela kvar ett år. Eller spela kvar, ja, ett år och kanske sälja sen. För han är ju en grym spelare, men det är inte så att han har varit tokdominant i Allsvenskan. Vilket man heller kanske inte behöver vara om man ska gå till Holland eller något sånt där. Så att, men det är klart, dyker upp ett bra bud så tror jag han tar det. Annars så förlänger han nog med Kalmar med någon kanske öppning, med någon klausul att han kan lämna för en billigare summa. Jag vet inte, vad är din bild av Isak Jansson?
Men det är intressant, för om man jämför med en annan stor talang som ju var väldigt hypad i Kalmar, Nils Fröling, så tycker jag ju att Isak Jansson är mycket bättre spelare än vad Nils Fröling var. Jag tycker Nils Fröling var ganska, alltså väldigt trevlig person och så, och en duktig allsvensk talang, men lite överreklamerad uppfattar jag i alla fall. Jag tycker Isak Jansson är mer på riktigt liksom, jag tyckte Fröling var mycket fysik och så. Jag tycker Jansson har ju också en extrem snabbhet, men även en bra spelsinne, bra avslut, bra kombinationsspel. Så att han gillar jag verkligen, Jansson. Så att jag tycker han är stor. Där tycker jag absolut att vi gjorde ett program med Milos Milojevic för ett tag sedan i Sportbladet, och då sa han, jag vill att Malmö ska bli som Sveriges Bayern München, så att de ska plocka dem. Alltså, märker man av ett utgående kontrakt på en riktigt bra spelare inom Allsvenskan, som försöker ta honom liksom, ja, eller köpa inom serien. Och Isak Jansson tycker jag har en sån pass hög potential att det hade varit en intressant spelare för Malmö att sno, definitivt. Det tycker jag. Sen är det klart att det vore ju roligt om man fick ett ännu större genombrott i Kalmar också, men jag menar, vad menar rent, det vore ett rimligt krav på Malmö, absolut.
Och sen figurerar ju rykten här som kommer ut i skotska The Sun, som har skrivit om det här flera gånger. Det är att Moana Jahas från Hammarby är aktuell för Celtic. The Sun skrev till och med att han var nära en övergång och att parterna är i princip överens. Jag har kollat upp det, jag ringde Jesper Jansson igår, han dementerade och sa att vi har inte hört någonting från Celtic. Så kan ju sportchefen säga, men jag har ju svårt att säga att Jesper Jansson skulle liksom blåljuga. Sen kan det ju finnas jag har ingen aning, men det kan ju vara så att han har en utköpsklausul, att han förhandlar sina kontrakt innan och sådär, men de får inte prata med någon spelare om de inte har gjort budet. Så att vi får väl ta det med, titels får vi ta det med en nypa salt att han är klar då, men att det finns substans i ryktet, det råder ju ingen tvekan om. De har ju varit här på Tele2 Arena också och scoutat honom och har ju sett väldigt många matcher med just Hammarby, så att det är klart att de är intresserade. Och det var ju som, var vi inte inne på det, vi hade med Jahas här när han kommenterade ryktet om Celtic, och då sa jag att det vore ju en perfekt grupp för honom att komma till.
Ja, absolut, alltså det är klart att han har väl, nu är ju inte, tror jag inte, skotska ligan är så där brutalt fysisk länge som man alltid sa att den var förr i tiden, eller hur, att det var någon slags rugbyversion av Premier League nästan, och det är ju överdrivet. Sen är det ju klart en mer fysisk liga än Allsvenskan, men han har ju blivit bättre defensivt sista tiden. Ja. Han är ju mycket, mycket, mycket skicklig i offensivt. Inte bara att han gör poäng via liksom inspel och inlägg, utan han är väldigt bra på att hitta instick. Han kan centrera som vänsterback och bli en spelfördelande vid ytterback och liksom lite playmaker-typ nästan. Jag tycker han är jättebra, och han har blivit bättre defensivt, fått ordning på sitt positionsspel och så. Så att jag tror att han skulle klara det bra i Celtic. Det enda som är lite kul är ju att den som skulle kunna lägga in ett gott ord för honom i Celtic, det är ju Micke Lustig.
Jaha,
och, de har ju haft en, jag ska inte säga infekterad relation, men det har åtminstone...
ja visst, jag har derbyt
där. Ja, exakt, men det har åtminstone varit lite tjafs mellan dem, som man får se då om Lustig lägger in ett gott ord eller inte för honom.
Men annars så finns det ju väldigt många andra spelare också som har kopplingar till Celtic. Karl Starfelt kan ju också lägga in ett bra ord där. Men det är väldigt många AIK-are som har spelat i Celtic bland annat.
Absolut.
Alltså som har koppling just med Lustig. Så att, jag vet inte om det är en för- eller nackdel då, om man är Hammarby och komma dit. Det är ju samma färger i alla fall.
Ja, exakt. Nej, men det är klart att jag tror att han skulle... Alltså, Celtic dominerar ju
matcherna.
Ja, exakt. 95% av alla matcher i skotska ligan, och det skulle ju passa en sån spelare. Och,
ja,
och
sen är det bra kretspel. Pengar. Det är ett hyfsad liga där han kan vara en stjärna. Och han tjänar jättebra. Han får spela i Europa, och sen kan han liksom studsa vidare om han skulle lyckas.
Och han är väl också 97, tror jag, va? Vilket gör att han kan ju inte välja att vaka direkt, utan om de största klubbarna köper potential, så är det ju som 25-åring är det ju liksom, är man ju nästan lite gammal numera, så att då är det ju otroligt bra att kunna gå till Celtic.
Och sen så har det gått rykten också om IFK Norrköpings lagkapten Totte Nyman. Där är det mer att han har bekräftat, det gör han även för mig här i intervjun som vi ska lyssna på nu, att han har börjat förhandla och prata med IFK Norrköping om ett nytt kontrakt. Och han berättar hur mycket han älskar att vara i klubben.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, Kristoffer Nyman, berätta om känslorna efter segern mot Helsingborg.
Nej, jätteskön känsla att vi kommer att vinna med 1-0. Det är en tuff match. Helsingborg gör det bra mot oss, men så det är skönt att vi kommer härifrån med 3 poäng.
Berätta hur målet gick till.
Inkast till Lukas som håller i den bra. Så kommer bollen till Mike som kämpar fram den till mig, så drar jag till den på ett islag. Så det var ett bra mål.
Berätta lite grann om hur du ser på starten här nu i Allsvenskan för er.
Nej, vi hade en tuff start, absolut. Noll poäng. Sen så fick vi väl på något sätt anpassa oss lite efter vad vi behövde just då. Och man kan väl säga att vändningen kom kalma borta när vi spelar ett lite annorlunda spel än vad vi spelat tidigare. Mer defensivt och mer kompakt lägre egentligen, kan man väl säga. Och efter det har vi på något sätt byggt vidare och fått ett självförtroende som har gjort att vi tagit 3 raka vinsterna.
Ni har ju sa i förra säsongen, han är ganska hög målsättning. Att vi skulle vara med i toppen och slåss. Vad tror du att ni kan vara där i år? Och vad ser du som ni har liksom, som de andra topplagen har också?
Nej, vi är ett otroligt starkt lag tycker jag. Det visar vi. Dels på fotbollsplanen, men också hur vi kan anpassa våra spel efter motstånd egentligen. Sen med målsättningar, absolut. Vi fick en tuff start, men vi siktar alltid högt. Men vårt främsta fokus är nu nästa match. Det är där vi blickar mot.
Och din framtid då? Du har börjat prata lite framtid med IFK Norrköping. Berätta lite grann hur du resonerar.
Nej, det är egentligen det du sa nu. Vi har börjat prata. Vi har pratat några gånger som sagt, och det är väl inget mer med det här, utan vi vet vart vi har varandra. Och som jag nämnt tidigare, så är det skönt att IFK ändå visar för mig att de vill ha kvar mig. Så det känns jättebra. Jag trivs jättebra här, så det är inga konstigheter.
Hur tänker man, du som har varit ute en gång då du har spelat i landslaget, varit ute i proffslivet om man säger så, vad är det som ska till för att man ska ut en till sväng och liksom ta mer här så inte det sociala nu när man kanske är lite äldre, eller hur?
Ja, på något sätt, det är klart man gör det. Sen samtidigt så IFK Norrköping är mitt lag. Det är hjärtat bultar för. Och man har tryggheten här och allting. Och man har äran att få vara kapten. Så jag trivs väldigt bra här. Det är absolut.
Vi har förhandlat kontakt med Tony Martinsson igen då.
Det blir spännande. Det blir spännande. Nej då, men Tom och jag har en bra relation. Jag har känt varandra väldigt länge. Så, vilket jag har med väldigt många i IFK. Så nej, det blir bra.
Hur ser du på att han kommer in som sportchef?
Nej, jättebra. Egentligen kommer väl Tonna in Kalmar-matchen tror jag, så han har väl tre raka Tonna. Så Tonna-effekten kallar vi det.
Tack Toppe.
Nej, det är bra.
Det ska nog till något väldigt, väldigt bra för att han ska ut igen. Han har varit i Braunschweig-tiden, han har varit ute, han är kanske lite stukad därifrån. Det är klart får han något bra, men samtidigt är han i en ålder där han kanske inte heller kan välja och vraka. Han får ta där han får. Sen har väl Norrköping också sagt att, jag menar, är det någon de kan lägga mycket pengar på så är det såklart ett längre kontrakt med Totte Nyman. Nu har Tony Martinsson kommit in som ny sportchef. Tänk vilken fjäder i hatten det hade varit för han att kunna förlänga ett jättekontrakt med Nyman som ju är, ja, men har väl nästan ikonstatus i klubben får man ju säga. Det är klart han har det. Så att, vad är din take på Nyman och Norrköping?
Nej, men att Norrköping har varit väldigt, väldigt bra på att upprätthålla en god kontakt med den unika generation som kom fram där 2013, 14, 15, 16. Fransson, Dagestål, Nyman etc. Alla, Wahlqvist, alla har ju faktiskt vänt hem. Mm. Det delvis beror ju på att de inte har lyckats utomlands, ska man väl säga. De har inte lyckats fullt ut i alla fall utomlands. Nej. Vilket har förvånat mig, för jag tycker alla har haft goda möjligheter att göra det. Så de har kommit hem, och de har kommit hem tidigt. Det har inte varit hemvändare som har kommit hem när de...
Nej, verkar de komma hemma i en bra ålder.
Och liksom, så det är ju alltid... Jag trodde ju faktiskt att det skulle... Jag trodde ju att det skulle göra väldigt stor skillnad när de fick hem Wahlqvist, Nyman och Fransson tillsammans, trodde jag att det skulle vara början på ett nytt guldjagande lag. Så blev det ju inte riktigt, men generellt sett så är jag imponerad över Norrköpings jobb där, att de alltid upprätthåller väldigt bra relation med sina egna killar.
Mm. Ja, precis. Och vi ska båda två på AIK Malmö ikväll. Du tippade 1-1, jag tippade 0-0 eller 1-0. Jag måste välja något. Nej, men jag säger 1-0 till AIK, jag tror. Vad händer härnäst för dig annars?
Jag ska faktiskt vara ledig i helgen första gången på ett tag. Så att du får vara ensam på derbyt. Eller ensam, det blir ju andra från tidningen givetvis på lördag då.
Ja. Är det derbyt på lördag, inte på söndag?
Det kanske är söndag.
Jag tror att det är söndag. Ja. Annars hade min lördag blivit helt spoilade. Och det ser vi verkligen fram emot. Hammarby mot AIK. Det är väl denna helgens stormatch. Vi säger tack för den här veckan och på återhörande nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.